Så det är AI ni vill prata om?
Vi vill prata om AI.
Men vem? Vem är, det är någon som är här.
Det är någon som är här. Ja. Vem är det som
måsen.
Är här?
Måsen är här.
Ja.
Ja.
Eller hur?
Ja, vem är jag? Ska jag presentera mig?
Ja.
Ja, gör det.
Hej, jag heter Mosa. Jag är programmerare och debattör. Och husplatte.
Och medlem.
Och medlem.
I medborgerlig samling.
Ja. Precis.
Men du heter ju Mosa, men det finns ju ett namn som heter Måsen som är väldigt, väldigt vanligt.
Just det gör det fan mig.
Jag har en kollega som heter Måsen. M-O-H-S-E-N. Jag har förstått som att det är ett M-O-H, ja.
Ja, precis.
Men det är ett ganska vanligt persiskt namn här.
Det är sant att jag har glömt det. Ja.
Måsen. M-O-H-S-E-N.
Alltså, ja, precis.
Ja, du uttalar det Måsen. Nu vet ju inte jag om man gör så. Men jag kanske säger fel. Jag har alltid kallat honom för Måsen i alla
år. Jag tror att det är rätt. Måsen. Ja, jag det får
är
ganska
på kanadensiska älgar.
Jag får be honom lyssna på podden så får jag se ifall jag har sagt fel eller rätt i alla år. För vi har ju varit kollegor i 13 år. Så att
det fanns en snubbe i grannbyn som kallades Måsen. Men det var för att han frönkring och skränade, skitade ner.
Jag tycker, Mosa, du är inte så skränig av det. Så det kan inte vara därför.
Nej, alltså mitt namn betyder ju, vad heter det? Moses.
Ja, det, okay. Så blygsamt.
Eller hur? Bara en profet.
Ja. Liten profet.
Ja.
Ja, men Johan, hur ska man, om man vill sponsra profeten och dess podd, hur ska man då göra, Johan?
Då swishar man till 123-287-9617.
Ja.
123-287-9617.
Så kan man. Mm. Om man kan skriva Mosa eller profeten går också bra. Det kommer de ju förstå där på ekonomiavdelning vad pengarna ska. Ja. Ja, men Johan, du kastade ju in ett litet spännande ämne här från sidlinjen som ofta i vårt lilla mellansnack här. Du ville prata om artificiell intelligens här med våran utvecklarpartikollega.
Nej, men jag har tänkt.
Jag tänkte så här,
det finns vissa yrkesgrupper som jag tror tänker mer på AI än andra, eller borde göra det. Programmerare på ett par sätt såklart, men det finns även andra, jag tänker på paralegals eller människor som ansvarar för stora organisationer som handlägger saker enligt förvaltningslag och sånt där. Och då när fick höra att vi kan programmera det här, då så tyckte det var ett alldeles utmärkt tillfälle att höra lite ditt perspektiv på det. Dels vad det gäller generellt AI, men kanske särskilt på vad som händer på arbetsmarknaden för programmerare och i de organisationerna. Och, ja.
Det är 10 år max kvar i yrkeslivet som programmerare, eller hur är det?
Ja, men jag, nej.
Ja, jag kanske var snäll där. Jag tyckte
jag är inte så säker på det faktiskt. Alltså, det går ju så jävla snabbt nu så att det är ju svårt att veta. Men jag, alltså, så som det brukar bli är ju att man börjar jobba på en högre nivå istället. Och sen så alla de här, alltså det blir ju som att man har en junior liksom kollega eller en praktikant som är AI:n.
Som jobbar dygnet runt och är 14 personer.
Och sen så liksom jag tror att alla programmerare idag använder väl AI, men liksom att det avlastar med grejer som man bara liksom inte orkar sitta och göra. För att väldigt ofta när jag sitter och jobbar, det är inte nödvändigtvis att arbetsuppgifterna är svåra, men liksom det är så här, jag kan bara skriva så här snabbt. Jag vet vad som ska göras.
Men fingrarna har ju en begränsning.
Ja, exakt.
Och kan du prompta dig istället.
Ja, du kan bara skriva den här funktionen, det här är inputen, det här är outputen och bla bla. Liksom. Och så kan jag göra någonting annat. Mm. Och så kan jag pussla ihop de här delarna. Så att jag tror att väldigt mycket applikationer kommer kunna bli mycket mer komplexa. Alltså färre personer behövs.
Just det. Det är lite som jordbruket. Mekaniseringen av jordbruket så blev liksom bara 5% av bönderna kvar. Liksom.
Ja,
men vi gör ännu mer mat. Och på samma sätt rimligen borde det bli med gård.
Ja, precis. Alltså, allting i vår utveckling har ju rört sig mot mer och mer automatisering. Så det är säkert många som kommer bli av med sina jobb och redan är. Men jag har svårt att se att... liksom programmerare kommer försvinna helt och hållet, i alla fall inom överskådlig framtid, därför att också typ att man ska inte underskatta soft skills, att liksom att jag förstår, alltså när min chef eller när min kollega vill någonting, alltså jag kan läsa mellan raderna vad det är de är ute efter, och sen så kan jag liksom översätta det någon slags teknisk lösning eller förklara att så här, ja, men det här kommer inte fungera i längden. Nej. Liksom att du kanske är ute efter det här istället.
Mm. Så vad du säger är det AI håller på att ersätta Indien.
ja, men alltså lite så. Det är
eller
så
här, kanske testning av kod och sådana saker. Det är inte mycket det som kommer att försvinna.
Jo, säkert. Alltså, det, testning av kod, så här, enklare grejer som inte kräver liksom en större kontextuell förståelse. Mm. Så mycket sånt. Men, och sen så kanske vi jobbar mer... Ja, men så high level liksom. Mm. Och att det kommer krävas att man är lite socialt duktigare. Sen kommer allt finnas de här riktigt nördiga kommer ju också behövas. Men kanske någonstans det här mellanskiktet inte behövs längre. Alltså de som men intermediate, alltså junior och intermediate programmerare. Mm. Eller så kommer de uppgifterna bara anpassa sig. Det är som sagt, det är skitsvårt att säga för det går så jävla fort. Men jag är inte superimponerad av... Jo, jag vill imponera det. Väl, det är ju jävligt coolt. Men jag tycker folk överskattar AI väldigt mycket.
Mm. Är det inte alltså att man överskattar det på kort sikt och underskattar det på långt sikt?
Jo,
så brukar det vara.
Jo, säkert. Men jag har liksom sett så här folk som... Alltså jag har haft diskussioner med folk som använder också AI som någon slags terapi eller coaching och sånt där. Och AI är så här, den är ju programmerad, alltså, det är ju gjort för att den ska liksom bara tillmötesgå det hela tiden. Och det funkar liksom inte i verkligheten. Du kan inte ha någon jävla ja-sägare som bara, så all jävla bullshit du håller på med liksom blir så här. Så den bara, ja, det här låter jättesmart, absolut, det ska vi göra.
Du måste få en AI att, som blir lite tuggmotstånd helt enkelt.
Ja, precis, men hur? Den vet ju inte vad. Alltså, en AI är ju bara en superavancerad papegoja. Mm. Alltså det är ju inte... Jag höll på att försöka göra...
Ja, nu pratar vi om LLM.
Ja, precis. Ja. Men egentligen, alltså de funkar ju lite... Ja, precis. Men det funkar ju lite likadant i alla fall. Att det är ju liksom... Du matar den med mängder med information och sen ska den bara kopiera. Liksom, det är ju så här bara det statistiskt med sannolikheten. Mm. Alltså... Oavsett om det är en bild liksom, så här, på den här pixeln, det mest sannolika färgen som ska vara på den här pixeln är någon specifik hexkod. Ja. Liksom. Och det är ju samma med text, att det är sannolikt ska jag svara det här ordet efter det här ordet efter det här ordet. Liksom. Det är inte någon maskin som sitter...
Nej, det är ju definitionsmässigt en syntes av allt som redan finns.
Ja.
De kan ju inte, som jag uppfattar det, flytta fram fronten eller göra komma oväntade saker.
Nej, men det är där, jag är liksom lite så här, vågar inte svara helt säkert heller, för att som sagt det går så jävla snabbt och nu
nästa onsdag kan det vara så.
Ja, exakt, men det var ju inte så länge sedan som AI inte kunde söka på nätet. Nej. Det var ju typ vadå, förra året där, och då var det så här, men det är inte realtid. Men nu kan de ju söka och
det är ju också både bra och jättedåligt.
Ja.
Därför att det skrivs ju så fruktansvärt mycket skit, speciellt när saker och ting är väldigt nytt. Ja. Så kommer det ju massa idéer och tankar från både höger och vänster som inte bekräftade, och den bara reproducerar den här skiten. Den bara ljuger ju oss rakt upp i ansiktet varenda gång.
Ja.
Medan det förut var så här, nej, men om det hände för mindre än 2 månader sedan, då visste den ingenting.
Ja, alltså, för jag höll på lite så här på, inte superseriös, jag hade säkert lyckats med det kanske, men jag ville göra en AI som kunde liksom leta sig igenom massa forskningsrapporter och sen kunna hämta rätt information om vem som skrivit och vad och bla bla. Men jag, alltså, det var skitsvårt att få den att inte hallucinera.
Ja, den börjar alltid ljuga.
Ja.
Alltså jag vet inte vad det är för någonting som inprogrammerar, om det är meningen eller inte meningen. Men efter ett tag så kommer man ju på den med att ljuga.
Ja.
Och när man konfronterar den, då ber den om ursäkt. Men det hjälper väl inte, för det betyder att jag måste veta för att kunna liksom konfrontera AI.
Ja, men...
Det känns som att jag har en bit kvar.
Ja.
Alltså min bil kan inte ens liksom köra vindrutetorkarna rätt när det regnar lite eller mycket. Jag vet inte.
Det är ju inte jämförbart.
Det är en bit kvar, alltså på så många nivåer. Men däremot, som sagt, jag tror att vi underskattar det på lång sikt. Jag tror verkligen.
Jag tror att vi underskattar det på medellång sikt. Alltså det som är häftigt, du sa ju en nyckelgrej här. Och det är ju det här med att, speciellt du som är programmerare, då vet jag säkert att väldigt många system som utvecklas så är det kanske ett litet företag, det kanske är 1 eller 4-5 utvecklare och de på typ 2 år springer hur långt som helst och sen växer det där företaget, så blir det 200 och så var allting långsamt.
Mm.
Men det som händer är ju att du ger ju väldigt, om du tänker så här, AAA-människor, typ som Elon, säger jag, som jag gillar honom, alltså när hans bästa stunder, då är det här en möjlighet för dem att få en väsentligt höjd produktivitet.
Ja.
Som liksom gör att det här teamet som var 4 pers, de skulle ju kunna jobba som 400 pers som inte behövde växa, utan de skulle kunna producera någonting helt fenomenalt. Liksom. Och det intressanta är att det där får ju naturligtvis språngbräda på andra saker. För ta ett exempel då, jordbrukare. För det är ju en AI själv, vi är bara en komponent. AI, robotisering och det finns lite andra sådana saker. Hänger ihop. Mm. Och sen har du till exempel då 3D-skrivare. Det finns lite fenomen som är spännande. För då kan du ju säga så här: jag ska behöva en traktor som är eldriven, som är perfekt för att odla bönor i det här steniga landskapet. Ja, perfekt. Mm. Så bygger den det själv och så kör den och fixar där. Och så produktiviteten får ju en boost som blir ungefär som när man liksom började med industrialisering. Kanske ännu mer.
Ja.
Och, fast där finns ju ett jättestort hopp man måste ta också. Om du tänker på den här sen iPencil, när de visar hur krånglig en blyertspenna är att göra, så att det är flera världsdelar involverade och ett 100-tal människor får göra en så enkel sak med en penna. För att en AI ska kunna göra, och AI-robotisering ska kunna göra det du säger här, så behöver den i princip ha en supply chain som är global.
Ja, just det. Men då funkar det så, men då säger så här: batterifabriken drivs av en AI, träfabriken drivs av AI, och den här AIn som ska montera den finns där också, och då är det första AIn pratar med de andra, ser till att beställa en AI-räknare i bästa logistikkedjan, och så beställs det och så levereras det och så sätts det ihop av den här roboten som
men någon kommer äga de olika leden i en sån supply chain.
Men en supply chain, om vi nu säger att du säljer då trä till exempel. Ja, då vill du naturligtvis sälja ditt trä. Mm. Och kan en AI göra som är programmerad för att ta ut det bästa marknadspriset just nu. Och sen ger den det förtroendet inom vissa spann till exempel. Då kommer du naturligtvis vilja att den gör det, och du vill ju kunna sälja det utan att det står en säljare där som ska ringa telefon och mejla och sådär. Så väldigt många mekanismer kommer kunna automatisera. Det vill säga att det skapar en enorm produktivitetsfaktor.
Mm.
Och är man krass så finns det ju massa spännande effekter här. En av dem, den som man pratar mest om, är ju att du kommer påverka arbetskraftsmarknaden, alltså arbetsmarknaden, väldigt mycket. Och exakt vilka effekter det får, de är ju väldigt svåra att säga. Men det är 2 andra effekter jag tycker är superspännande. Den ena är, det är att, 3 saker. Men när produktiviteten ökar markant, och då pratar vi inte så här 5% eller 2% som kanske har varit vanligt i 30, 40, 50 år. Utan här kanske vi pratar 300% eller 500%. Då ökar naturresursuttaget. För att om en person kan producera då 3 miljoner billigbokhyllor och en robot som bygger en pool och sådär, naturresurserna för att tillgodose det här, de är ju ändliga, många av dem.
Yeah.
Så där kommer det hända någonting som är väldigt intressant och som är liksom där till skillnad då, för att arbetsmarknaden blir, alltså arbetskraft blir obsolet i någon mån, så är naturresurserna blir inte det.
Men då, det betyder att råvarorna kommer ju skena, dyra och vara begränsande, medan det som du jobbar med, som är huvudsakligen liksom ett och nollor och grejer som ska röra sig. Där går det att skapa mycket, mycket mer. Det kanske snarare så att det kommer gå att applicera din kompetens på fler problem genom att du får liksom superkrafter liksom, när du kan smiska AI till att göra saker.
Måsen, han kommer få vingar.
men det är spännande. Alltså, en annan grej är väl som jag tänker är att mänsklig kontakt kommer säkert vara ganska högt värdesatt också. Det är bara en gissning, men det är nog rätt många som kommer vara trötta på att kan inte jag bara få träffa en människa? Liksom? Ja, det här är ett hotell. Det här är hotellet lite exklusivt för att här finns mänsklig personal.
Det här finns det personal.
Ja, exakt. Sånt där. Och jag menar, visst så här, basic terapi kommer väl säkert någon gång inte bara vara ja-sägande AI, utan en ordentlig AI-terapeut som man kan prata med, men prata med en riktig människa. Det är kanske lite dyrare och sådär. Så det är inte bara, jag tänker, det är inte bara naturresurser och sådär, men ja, visst, den fysiska världen kanske blir lite mer exklusiv.
Om du tar en del av det du sa, för att om du tar till exempel så här, väldigt mycket saker som man kan göra idag fabricerat, så är det ju så här ändå, du man slänger på ett signal så här handmade.
Ja.
Och då är det så här, ja, men det är lite autentiskt. Eller att man då har limited edition av saker för att man ska håsa ett värde till exempel. Och, så här.
Mm.
Så, och det, du har helt rätt, det är klart att det är så. Men vad jag menar är att det kom ju precis som den här jordbruksrevolutionen som du pratade om, Johan. Mm. Mm. När vi gick från att 8 av 10 jobbade i jordbruket till, var det 5 nu eller vad fan det är?
Mm. Mm. 5 av 100 är det väl snarare, ja, men, i det här laget? Ja,
ja, precis. Ja, precis. Exakt, 500.
Mm. Mindre.
Så blir det ju en sån här effekt också. Och det här mänskliga utbytet är säkert viktigt. Men det som är lite lurigt är ju att i väldigt många forum, kanske framgent, så kanske det är svårt att avgöra om det är en människa som faktiskt ligger bakom till exempel information. Säg att du läser tidningen idag. Just det är ju otroligt mycket AI-genererat content. Mm. Eller stöd AI-orienterat content. Yeah. Och man kan tro att man är jävligt smart. Men det tror jag inte att man är.
Nej. Alltså,
jag tror inte att man kan avgöra om det är en artikel som är skriven av.
Nej.
Nej. Och speciellt inte om det är superinstruktioner som säger så här: skriv en artikel som handlar om robotiseringen som aspirerar på hur Linda här brukar skriva. Då kommer du ju välja ordval som Linda brukar skriva.
Ja, så du
kan ju träna. Stavfelen Linda,
ja,
alltid har.
Ja, exakt. Alla mina fiktningsfel och det och dem. Mm.
Du kan ju tanka ner en lokal modell och träna den på dig själv. Det är bara skicka in allt material du har skrivit och så kommer den ju skriva som du. Ja. Även om du inte är, alltså om man inte finns på internet överallt redan så går det att göra ändå. Mm.
Vet ni vem Brian Rommel är?
Mm. Nej.
En snubbe, han är några år äldre än oss, men han har i flera decennier samlat innehåll. Mm. Han har köpt, när det gick omkull videobutiker och sådär, han köpte hela lagret liksom. Och gamla tidningar och fanzines och sånt där. Och har digitaliserat det i garaget. Han har i decennier matat sin egen AI i princip.
Mm.
Och hävdar att allt det som finns på nätet, det kommer alla ha. Det ger ingen edge längre. Det är liksom basic, det är vad du behöver för att ens få vara med.
Mm.
Det som kommer ha en edge, det är de som har hittat innehåll och mänskligt tänkande från olika tidsåldrar och matat sin AI med det.
Mm.
Det är hans
tes.
Mm. Jag tycker Hitler. Ja, men bara en grej. Jag tänker bara så här, när välståndet har växt fram, apropå det som du pratade om, så jag tänker så här, för 300 år sedan så var det säkert inte så många som åkte på semester för att lida.
Nej.
Men idag är det så här, om du är stenrik så är det inte helt ovanligt att du får för dig så här, jag ska gå och promenera i Amazonas och lida 2 veckor, eller jag ska gå i bergen och eller bestiga någon topp
och frysa. Santiago de Compostela.
Ja, ja. Nej, men liksom, och ja. Det är ju typiskt det här eftersökandet av autentiska upplevelser. Så att om mer basala grejer löses så är det ju sannolikt att ur från mänskligt perspektiv att ökat efter autenticitet ökar.
Absolut. Men sen en annan sak. Om man, nu ska vi se, jag kanske snackar skit nu, men jag bara försöker tänka liksom, hur har det sett ut historiskt med teknologiska hopp? Så här, ja, men det uppstår kriser och sådär, men det som också händer är att ju färre människor som behöver producera energi om man ska koka ner eller så här, mat, liksom, desto fler kan bli innovatörer.
Mm.
Så att,
eller sagoberättare.
Eller sagoberättare, ja. Jag menar typ så här, jägare, samlare, då var ju liksom alla var tvungna att hitta mat. Och sen så kom jordbruksrevolutionen och då kunde folk börja specialisera sig på annat. Mm. Och sen har kommit en massa andra teknologiska revolutioner. Men i alla fall, det har ju liksom, det har ju rört sig mer och mer till att folk kan börja göra saker som inte handlar om liksom direkt överlevnad utan utbyte av idéer och... Mm. Och så där. Så det, men det är ju, ja, det är svårt med AI för att man, det är så jävla, man kan ju verkligen inte se åt vilket håll det kommer gå. Nej.
Och det kommer inte gå åt ett håll, det kommer gå åt många håll. Alltså, det håller ju mycket mer awesome shit, men också mer skräp antagligen, eftersom det går att generera så mycket mer.
Ja.
Men det finns ju många som också varnar för AI, alltså på riktigt, alltså även de som är ganska högt uppsatta. Det var väl bland annat det som hände inom OpenAI, när jag glömt vad han hette nu, chefen där, egentligen...
Sam Altman, nej.
Ja, men var inte det, va? Alltså deras högsta chef, han var ju liksom emot den här väldigt, väldigt snabba liksom framväxten av AI, där man inte liksom utvecklade de här teknikerna och systemen med liksom lite återhållsamhet och lite lugn i för att försöka se vilken väg kan det här eventuellt barka.
Men det där är så jävla svårt, därför att det räcker med att liksom ett land inte reglerar AI.
Ja. Och så har de sånt jävla försprång. Nej, jag bara beskrev vad som hände. Han var en av dem som lyfte en varningens finger och sa, ska vi inte vara lite försiktiga? Sen så då, de andra då som ville tjäna pengar och som inser precis som du säger, vi lever alltså inte i ett land, utan vi lever på jorden och då måste vi alla vara med. Och om två personer springer fortare än vad vi gör så kommer vi halka på efterkälken. Mm. Så att han fick ju gå då ju. Det är ju det som hände.
Vi vet ju inte heller. Det kan ju vara AI som gör att vi faktiskt kan möta ett utomjordiskt hot överhuvudtaget, som vi kanske har chanslösa mot utan AI. Alltså,
det kan ju bli fantastiskt, men det finns också de som lyfter varningens finger om att det här kan gå åt skogen. Det var ju någon som lyfter bara så här helt, alltså det här är inget autentiskt, men det är liksom ett sjukt exempel om man säger så här, jag vill att ni här ser till att vi odlar på det absolut bästa sättet på den här åkern så att vi får så mycket som mat som möjligt. Mm. Ja, då visar sig att ja, men det de gör då, det är att man dödar av alla djur och människor som bor inom en radio så att man kan sen bespruta det här med någonting som skulle mörda alla. Mm. Ja, du har fått den bästa grödan, men du har också dödat 300 pers. Men det sa du ju inte i din prompt när du bad om den här odlingsytan. Du glömde att påpeka att okej, men ingen skulle dö på kuppen. Så att ibland, alltså det gör ju att om du ber AI göra saker så kan det ibland vara lite så här, be careful what you wish for. Because you just might get it, liksom. Och det är väl där som ändå finns lite varningen att vi kanske ska vara försiktiga. Jag vet inte om det här är någonting som appliceras på utvecklarbranschen, och jag lever ju tillsammans med en systemutvecklare som jobbar med just AI, så att vi pratar ju om det här hela tiden. Men är det någonting som man tänker på inom programmerarvärlden? Liksom, hur ska man vara försiktig med någonting?
Inte som utvecklare kanske, men kanske de som de stora AI-bolagen som inte finns i Europa.
Nej, såklart inte.
Men Mistral finns i och för sig. Men vi har ju varit väldigt försiktiga och eller vi har ju sönderreglerat marknaden.
Det här och allt annat.
Så vi har ju förlorat racet, men jättesvårt att svara på, därför att en utvecklare behöver ju inte vara försiktig med.
Nej, det kanske bara blir en bättre program.
Beställaren som ska vara försiktig.
Än så länge finns det ju inte riktigt. Alltså det finns ju AI, vad heter det, AI-förstärkt teknologi som kan falla, så det finns alltså drönare och
liksom. Jag tänkte, om du är systemutvecklare och jobbar med liksom typ så här ryska vapen liksom så här, då,
ja precis,
det beror på vad du gör liksom.
Jag menar, jobbar du liksom i militären, så är ju poängen kanske att de ska vara farliga.
I Thailand så har de redan, och i Kina, Robocops.
Ja.
Ja, som är 100% AI-driven. Ja. Så att det finns redan ute. Det
ja, såklart. Inte, ja. Allting finns oftast lite före du själv tror det. Ja. Men jag menar ändå, när man tänker AI så tänker man oftast, åh vad fantastiskt, vi slipper göra en massa tråkiga saker. Vi kan liksom bara sitta och måla naglarna i ett paradis. Men finns det, jag tycker ändå att det är intressant att lyfta den aspekten, finns det saker som vi kanske borde också vara oroliga för?
Ja.
Det finns hur mycket som helst att vara för. Men det kommer ske ändå. Däremot så, jag tänkte slänga lite dystopi.
Nu ska vi se. Det här är alltså det som vi kommer behöva vara oroliga för.
Ja, exakt. Ja, men lite så. För att det finns en gammal norsk forskare som heter, jag tror han är norsk i alla fall, John B. Calhoun, som på mellan 1958 och 1972 utförde en hel del spännande experiment. Någonting som kallas för Mousetopia, om du har talat om det.
Och det, just det, han det är de där dekadenta mössen, va?
Ja, han gjorde det tre stycken omgångar, så han höll på mycket, mycket, mycket länge. Och vad han gjorde var att han byggde små samhällen, många samhällen, så att han inte bara hade ett, utan drog slutsatser från.
Okay.
Och där gav han, de satte in då råttor, så lite märkligt att det heter Mousetopia, men det var råttor. Och då så han slade in då ett antal gravida
råttor.
Ja. Råttmammor, exakt. Och sen då så hade de här då husrum, och det var säkert från sjukdomar, och det var fri tillgång på mat. Och nu, det här blir ju kortversionen. Man kan söka på YouTube efter Mousetopia, så kommer man hitta dokumentärerna som är helt genialiska.
Mat och narkotika.
Ja, så de här hade liksom, allting var löst. Och då, i de här samhällena i varje fall, så var det ju jättespännande att se vad som händer. Liksom, vad händer i en sån civilisation där du har ändlöst med mat och inga problem med sjukdomar och inga husrum och sådär. Och då, så tesen var ju att de här samhällena skulle bli överbefolkade till den gräns att det, liksom, det gick inte att få plats längre.
Mm.
Det var inte det som hände. Utan de här samhällena konsekvent själv dog. De dog.
Mm.
Och varför de gjorde det och vad som hände finns det en hel del teorier. Men det, han kom fram till att det fanns fyra faser i det här i varje fall. Någon typ av tilläggsfas, stagneringsfas och en dödsfas och sådär.
Men hur dog de?
Ja, det blir nog för långt att dra igenom.
Ah, okay. Men de dog väl helt enkelt ut? Därför att de slutade reproducera. Ja, så illa vi det alltså om vi inte har mat och om har för mycket mat och husrum.
Exakt, utan det blev ju, de blev sociopater. Några blev liksom utvecklade någon typ av, han kallade en typ av råttor för the beautiful ones. De blev liksom självupptagna med att bara ta hand om sin päls och liksom slutade intressera sig för motsatta könet och de hanar som var alfahanar, de blev så reveristiska att de slogs så mycket för att bevara sitt revir att de inte orkade med att, liksom, att vakta honorna. Och de honor då som var befruktade, de hade sånt fullt sjå med att vakta över sitt bo att de blev så aggressiva för att ta bort liksom, intressenter. Så att den aggressionen gick över till sina barn, så de var helt enkelt så dåliga mödrar så det gick inte att reproducera sig. Så att alla de här kolonierna, och det var inte en, utan det var liksom, han hade mängder av kolonier, dog. Och,
det är det ungdomsgäng av unga råttor också som drog omkring.
Absolut. Men det var, så det, och det här är ett väldigt spännande scenario, men det intressanta är ju då att om man då tittar, för det här är intressant ur ett annat perspektiv, vi pratar om många poddavsnitt, vi pratar om nativitet. Och nativiteten i hela västvärlden sjunker. Jag har gjort under lång tid och jag läste en skräcksiffra. Den var nere på, det är 1,4 idag i Sverige. Är det,
Det är ganska högt till och med.
Ja, och det är ju ännu värre att det är det. Så det är katastrof är det. Ja. Och det är ju då, för en frågeställning som
fast det är inte så länge sedan tyckte jag att det var förfärligt med överbefolkning.
Ja, globalt så är det kanske.
Globalt är det fortfarande inte sådana låga siffror.
Ja. Jo, det är det. Det är typ överallt utom Afrika.
Jag tänkte säga Afrika sticker ut här. Ja.
Men en frågeställning är ju då, liksom, om man för det är ju även så här, företag pratar ju så här, alltså purpose driven och sådär. Och om du tar bort liksom då de här basala behoven, och det finns ju, jag har ju en annan kille som jag tycker är spännande, han Juna Bomban, Ted Kaczynski, som menar på att liksom människan kommer inte fungera om man tar bort de här grundläggande grejerna, att de måste fixa mat och husrum och man överteknologifierar. Så en fråga är ju då så här, är AI the endgame? För att människan inte är människor längre.
Just det. Alltså jag tror inte det.
Nej.
Jag tror att vi kommer hitta jag tror att vi kommer hitta nya problem att lösa, men det är ändå intressant. Alltså jag tror inte att det här har att göra med de låga födseltalen nödvändigtvis, men vi är ju förprogrammerade att lösa vissa problem, och när de problemen inte finns kommer vi hitta på att de finns.
Mm. Vi kommer hitta på nya problem. Ofta sådana som inte går att lösa, så att vi kan hålla på att jobba med dem för evigt.
Ja, precis. Vi simulerar ju liksom någonstans vårt naturliga tillstånd, eller man ska säga. Men det är ju intressant, för det här touchar ju på vad heter den här meaning crisis som... och det har ju tagit sig många bizarra uttryck. Jag tänker på typ såhär woke-rörelsen och sånt där. Det liknar ju
det här är ju att hitta på problem som egentligen inte finns och sen försöka lösa dem i all evighet. Det är woke-rörelsen i liksom en mening.
Ja, men så här, vi har uppnått vissa civil rights movement och allt sånt där som fanns, det var ju rättfärdigat, och sen så har man uppnått det med liksom lika rättigheter och allting, men vad fan ska man kämpa för då? Så visst, man kan tänka sig liksom en framtid där AI löser skitmånga problem och alla bara går och blir religiösa fanatiker. För att,
att de bara går runt och blir dekadenta. Och så här, ska jag hålla på att göra linda på smällen?
Jag kommer ändå bara sitta och måla naglarna. Ja, det gör jag ju redan, så det är det jag kört.
Ja, det är kört. Ja, och då blir det liksom att det blir så här, det blir inget mer, utan jag blir lite självupptagen och så här. Och jag tycker att man inte kanske aspirerar så starkt på att göra, vi säger då, män till män och kvinnor till kvinnor.
Men frågan är hur mycket det har med AI att göra, bara för att det här...
Nej. Jag tänker att det är ju komma skall.
Och vi är redan där vi är, på bara 1,42 barn per kvinna.
Men vänta lite, det är väl så att varje stort teknologiskt framsteg, fossil energi, mekanisering, elektrifiering, digitalisering, har ju gjort att vi färre och färre människor behövs för att lösa våra basala behov. Mm. Och det är inte AI specifikt, utan AI är bara nästa lager på den löken som flyttar men ut oss ett steg till.
Jag tror att det som är kanske lite speciellt för vår tid är att det har varit flera teknologiska revolutioner för väldigt kort tid.
Just det. Mm.
Så det var inte länge sedan internet kom liksom. Och sen kommer sociala medier och sen kommer AI, och det är så här, vad är det, typ 3 decennier?
Robotiseringen är ju en synnerligen viktig faktor också.
Mm.
Ja, det är väldigt, väldigt kort tid. Alltså, för jag menar, internet, när fick man det liksom på bred skala i Sverige? Det är liksom ett sent 90-tal vi pratar.
Mm. Och då var det ju inte superanvändbart ändå.
Nej, alltså, det var inte så snabbt. 56K-modem, liksom. Ja. Det är stor skillnad idag.
Men är det inte så med det här steget som tas nu då, med ett nytt teknologiskt hopp framåt, att det händer flera saker samtidigt. Jag tycker det var så tydligt när man fick lite perspektiv på digitalisering och internet, var det så att ja, det blev mer tillgängligt för enskilda människor, alltså att göra saker, att man fick en slags demokratisering, att vem som helst som bara hade uppkoppling och en någorlunda vettig dator kunde åstadkomma saker. Samtidigt så de som kunde ha riktig utväxling på det var ju jättestora företag.
Mm.
Så det skapades ett antal digitala giganter. Oerhört lönsamma, oerhört värdefulla företag som liksom... Så de här två sakerna hände ju samtidigt. Och det är fortfarande så att internet har haft en demokratiserande... Och i min värld så framstår det som att AI kommer att sätta verktyg i händerna på liksom vem som helst i någon mening. Och den aspekten finns där. Men precis på samma sätt som andra teknologiska framsteg, elektrifiering och allt sånt här, så kommer det finnas några som kan få en mycket större hävstång på det. Och de kommer mer definiera samtid. Eller båda de här två fenomenen som är lite motstridiga kommer att definiera den samtid som det formar liksom, på något sätt.
Ja, det undrar om inte det redan har blivit så. Mm. Det är nog svårt, alltså de som har blivit typ OpenAI och de giganterna, det är nog svårt att de har nog redan etablerat sin liksom maktposition i den globala industrin.
Och då är med någon mening också nästan allihopa spin-offs från tech-giganterna, om man säger så.
Är de det? Ja, det kanske är med. Och så har vi DeepSeek då, som är spin-off på den kinesiska staten.
Spin-off på Kina, ja, exakt. Men annars är det väl ofta, det har varit Microsoft och det har varit liksom Google, alltså de företagen som redan var stora, som gör fler saker.
Ja, men en annan grej jag tänkt på, att det här är någonstans här, på något sätt generalisternas guldålder, liksom. Alltså är du lite bra på att haja ganska mycket, men inte så här superduktig specialist på, men så kan du få rätt mycket gjort. Så du kan ju bara outsourca enkla uppgifter till AI på olika sätt. Men ja, det är absolut intressant och hur det här kommer, alltså det kommer ju vara, vi har ju nog inte sett krisen än.
Nej, men bara ta så enkel grej. Alltså, för jag bara menar med robotiseringen. Så här, du köper en hushållsrobot för 200 000.
Mm.
Och den kan måla, den kan klippa gräset, den kan laga all mat, den kan städa, tvätta, stryka, torka, den kan laga taket, den kan laga bilen, den kan göra alla hushållssysslor. För att måla till exempel, det är ju bara läsa in ett program om hur du spacklar och så gör den allt det där.
Mm.
Då har du liksom gjort så mycket saker åt en människa. Alla de här, det är som den ultimata hushållerskan liksom, med den här. Det blir ju väldigt lite kvar du behöver göra. Mår man bra av det?
Nej.
Alla blir sultaner.
Ja. Råttorna bevisar ju i alla fall att det inte blir så bra.
Jag är bara lite orolig, alltså så här, att vi tror att det här är så stor grej fast det inte är det, om det makes sense. För att jag kan tänka mig att man tänkte
lika.
Ja, men kanske. Men jag kan tänka mig att man tänkte liksom lite likadant. Liksom under industriella revolutionen eller när transistorn blev till, eller liksom, att man bara, okej, men det här är så här, nu kommer liksom vi kommer inte behöva någon.
Det finns inga jobben tar slut. Ja, vi tror ju det om och om igen.
Jag skiter i jobben, jag tänker alla andra saker. Jobben är en egen historia. Det är, utan jag bara menar att så här, för att om du tar idag till exempel, det finns ju en sån här robotchef som kan göra 500 recept, alla muslimkrogars recept fixar den liksom. Bang, och så är det klart. Så du kan ju gå hem och säga då, så här, jag vill ha vad det nu är. Mm. Då är det råvarorna som är begränsade.
Vänta, det finns den nu.
Yes,
varför är inte den med i matlagningstävlingsprogrammen? Jag ser inte på dem, så jag vet inte.
Den är inte kommersialiserad i stor drift. Det finns,
nej, men det behövs ju inte. Om det finns en prototyp som kan detta, då är det bara skicka över den till... till Freemont.
Ja, men de har inte gjort det
ännu. Vad tänkte du skulle vara problemet? Att man har en...
Nej, men det är ju som revolution. Om man pratar om så här mikrorevolution och så här. Mm. För Hans Rosling drev ju tesen liksom, att när tvättmaskinen kom till Afrika, liksom, det är den största kvinnoenablen ever.
Mm.
Ja, och det här blir ju faktor 1000 på den enablen. Och då menar jag så här, om det var den största händelsen i tredje världen, fast det här är gånger 1000. Det blir ju som astronomisk effekt. Alltså det är det som händer. Det blir astronomisk effekt. När du kan säga så här, men jag var den är som går sönder, så går det att fixa den där. Alltså en humanoid som har alla de här programmen i sig. Och grejen är att väldigt mycket av det finns. Du har målarrobotar, du har laga matrobotar, städ. Alla de här sakerna är för en sån. För det är det jag menar, för det är två...
Men kommer de vara specialister eller generalister?
Generalister, för det är två robot. Det är två stycken teknologier. Det ena är artificiell intelligens, det andra är robotiseringen.
Mm.
Och de här två sker parallellt, till skillnad från många av de andra revolutionerna som varit. Det har varit en enskild. Här är det två stycken som samverkar i någon form. Och om man nu är krasst, den tredje är ju reproduktionen. Det vill säga då det här som 3D-skrivare, den typen av teknologi. Den är inte fulländad. Du kan ju inte printa en bil som är med drivlina. Men du kan printa ganska mycket saker. Mm. Så du kan göra väldigt grova hjälpmedel. Du, liksom, så väldigt mycket saker på plats. Och det är samma dag. Du kan ju säga åt den att det var en sexrobot. Alltså din, alltså du kan ju liksom, Linda. Du
ser. Behövs det? Passen också. Jag visste att det till slut. Så. Har ni inte behov av oss längre?
Och liksom någonstans så blir ju den, det blir en omfattande revolution. Så såhär, okej, hur meningsfullt blir allting? Liksom.
Men ja, precis, men det är ju svårt att säga nu, men det jag lite menar med att jag tror inte att vi har sett krisen, men jag tror inte nödvändigtvis att det blir liksom en permanent kris. Det kommer säkert bli ett världskrig.
By the way.
Ja, men alltså det kommer nog ta hus i helvete, för att alltså det är så mycket som ändras, och jag vet inte hur jag ska formulera det här, men liksom folk kommer ju bli lite tokiga. Nya maktstrukturer och maktordningar kommer behöva etableras. Och det brukar liksom gå åt helvete när det blir stora teknologiska språng.
Mm.
Speciellt för att typ att det kanske blir något land som...
Johans robot Putin och Linda Zelensky.
Ja, precis.
Alltså något land som drar iväg och så vidare. Och eller att man börjar ifrågasätta... Det rådande maktstrukturerna och så vidare. Så jag kan tänka mig att det blir en jävla kris. Men efter det så kommer nog nya kulturer att utvecklas. För jag tänker också en annan grej är ju liksom att det här har inte så mycket med AI att göra eller robotik egentligen. Men att vi är ju första generationen som har internet och sociala medier, och vi vet ju inte ens hur man beter, vi har inte en kultur kring hur man beter sig.
Kulturen hänger inte med.
Nej. Vi håller fortfarande på att öva oss, det är väldigt tydligt.
Men för det är ju intressant att du säger att det blir krig, för det är ju så, det är lite grann så det har varit de andra gången. Ta bokdörkonsten kom, och sen var ju egentligen Napoleons armé den första läskunniga armén.
Precis.
Och på samma sätt mekaniseringen, så blev det ju en man kallar någon slags kapplöpning till att mekanisera. Där den tyska krigsmakten var ju väldigt långt framme med det. Och sannolikt händer samma sak här. Men det känns som att vid varje sånt här sak som händer så komprimeras
tidsaxeln.
Liksom. Ja. Så att för avståndet mellan boktryckarkonsten och Napoleonkrigen är ju, vad är det, 400 år eller vad det kan vara. Liksom. Mm. Och sen så mekaniseringen och fossil energi och allt det där liksom det är kortare. Och här nu blir det ännu kortare. Så vi kanske kan få uppleva det här världskriget som du pratar om.
Ja.
Tror inte att vår livstid.
Jag tror inte att det är så långt borta.
Skönt att höra.
Ja, det känns som att jag alltid ser negativa grejer. Det var typ som när jag var på medpummen. Jag bara, Sverige kommer bli ett auktoritärt samhälle. Typ. Jag bara,
hurra, vad är det?
Alltså, skrapa så här i golvet.
Vilken munt det gör.
Vi som är så snälla.
Ja, men det är inte så här saker jag vill såklart. Men bara om man tittar på hur saker brukar bli. så kommer det väl bli stora konflikter och det kommer vara några som blir vinnare och många som blir förlorare och sen så kommer väl eventuellt en ny maktordning etableras och kulturerna kommer anpassa sig till det och det är ju ganska svårt. Jag kan inte tänka mig att någon innan första världskriget skulle veta hur världen skulle bli liksom under efterkrigstiden. Mm. Eller någon kanske gjorde det. Men ja, så det är ju... Ja. Men det är ju inte så... Det är inte, alltså jag är ju optimist egentligen. Mm. jag tror liksom inte att det bara så här, det kan bara liksom gå bra hela tiden. Utan vi måste nog krascha ibland och sen bygga upp oss själva och liksom omdefiniera vilka vi är och varför vi gör saker.
Men om vi backar tillbaka lite, vad vill du göra? Om man, så här, utan att berätta några hemligheter, vilka branscher jobbar du åt idag? Eller vilken sorts saker... Blir det av ditt kodande idag?
Jag håller på med AI. Sådär, ja. Men jag håller mest på, jag gör prototyper på alltså olika AI, eller så här forskning inom AI. Och ibland gör jag också bara så här, demos typ för hur man kan använda AI på olika sätt.
Okay. Så det är inte så att det finns att du jobbar åt vissa branscher liksom och skapar lösningar, utan det är mer AI och så blir det de branscherna som...
Alltså jag jobbar med akademin, men så jag jobbar direkt med forskare och tyvärr också ibland EU-policymakers och sånt där. Men jag vill ju jobba, jag är ganska trött på att jobba, jag vill nog röra mig mer mot den privata sektorn, för det går så jävla långsamt i akademin.
Men om det här skulle innebära att du kan göra 20 gånger så mycket saker, din produktivitet liksom 20-faldigas, vilka saker du inte gör idag skulle du få gjort med AI, liksom du själv, vad skulle du... Vad skulle du orientera dig? Vilka problem skulle du lösa?
Jag förstår.
Du sitter nu och funderar, men jag vet inte om jag vill vara i akademi och EU. Jag vill i den privata sektorn. Och då så, det vi tror på, det låter så när vi sitter här och pratar, är ju att produktiviteten med AI ökar jättemycket. Och det innebär ju för dig specifikt att du i princip antingen kan göra 20 gånger mer för akademin eller EU eller sådär. Mm. Men sen tar du en håg åt något annat håll. Och då undrar jag, vad skulle du, de här 19 måsa till, skulle du, vad skulle de jobba med? Är du med? Vilka problem skulle du applicera din förmåga att använda AI på? Och vilka liksom...
Alltså jag är egentligen mer intresserad av low-tech AI, eller så här, att använda det i low-tech lösningar. För jag tycker ofta så här, det är mycket som är fancy som folk håller på med. Men det finns ju också ganska, man kan använda det till ganska enkla grejer också. Mm.
Ta till exempel på low-tech.
För den som ingen inte har en aning om vad betyder low-tech, att du kan ta som mig.
Ja, men typ en bättre variant av voiceover. Så det var typ någon gång jag bara testade det, men om jag bara har liksom en språkmodell i bakgrunden kopplat till, alltså jag har en mikrofon som är på, jag går in på webbsida liksom, jag har bara en mikrofon som är på, och istället för att klicka runt så bara säger jag vad jag är intresserad av att se på sidan. Och bara så här, vad är det här för hemsida? Så bara så här, tjoft, dyker upp en liten ruta med text och lite bilder och en video liksom. Och så jag så här, okej, men skitbra, så här, vilka är ni liksom? Så bara dyker upp en bild på personalen. Bara okej, vem kan jag prata med om jag vill köpa er en produkt? Så bara dyker upp ett kontaktform med lärare.
Liksom.
Och det, så här, det där kan man göra...
Alltså, det är en AI-agent egentligen som hjälper dig att sålla fram.
Ja, så alltså jag har bara en mikrofon som är så här, och sen så bara en röst till text. Och sen så bara skickar den här textsnippeten till OpenAI. Mm. Och sen så bara med en instruktion att liksom vilka samtalsämnen som liksom det ska svara. Jag behöver inte gå in på tekniska teknikheter, men alltså, det här gjordes på typ en dag. Så det är inte särskilt avancerat. Nej. Men det är liksom bara, ja men det är nice typ. Du kan liksom i princip vara helt blind och navigera sidan som att prata med en vanlig människa.
Betyder det att en större del av, alltså att några av de här 19 nya arbetskrafterna som du nu kontrollerar kommer behöva jobba mer med att förklara för folk möjligheten snarare än att skapa den?
Jag skulle bara skapa massa sådana tjänster, tänker jag. Ja. Men jag vet inte.
Och så får någon hitta det och använda det och bli glad och berätta för någon annan.
Ja, kanske. Det kanske var ett ganska tråkigt
svar. En motsatt kanske kan marknadsföra produkten också.
Ja, säljare. Gud, säljare är så jävla tråkigt. Alltså, det är sant. Sälj och kolla på med logistik och produktions... liksom, vad heter det? Ja, men logistikkedjor är skittråkigt. Ja. Och hantera microservices och vad heter det? CI/CD pipelines, liksom... skulle vara asnice med liksom en, alltså så här, jag tycker plattforms, så här, håller på med plattforms engineering är det tråkigaste man kan göra liksom. Så skulle jag bara kunna göra det roliga. Ja.
Just det, bara göra det roliga.
Ja.
Apropå det, så en annan sak som du sa där lite grann, som faktiskt redan sker nu, som är otroligt spännande, det är ju att just det här beteendet att söka via Google har börjat förändras. Det är väldigt många fler som söker via typ ChatGPT och
sådär. Men det är idiotiskt. Eller vänta, ja, men... nu kan jag ju söka på nätet. Så det är ja,
men det som händer här, det är att alltså under många år så har ju de här som Google då, de har ju ätit upp annonskakan. Alltså av mediapengar som spenderas har ju liksom, jag kan inte vara den globala spännande, men säg att de tar 30% av alla reklampengar globalt, går till Google eller... Ja, och när folk går över till ChatGPT eller vilket de nu har, Grok eller vad de nu är de söker med, då får du ju liksom inte AdWords, utan det sålde ju den bort åt dig.
Just det.
Och det gör ju att det här, hela Google-imperiet bygger på annonsintäkter, och det håller på att rasa i en så snabb takt nu att det är galet. Och det är klart att de har ju andra intäkter också, men annonspengarna är en betydande del, och det ger massa intressant effekt apropå arbete, för att traditionella medier till exempel har ju drabbats enormt hårt av att den här mediespännen försvinner. Men alltså, folk kommer ju ändå vilja köpa reklam. Alltså, så de pengarna kommer finnas kvar. Alltså Nike vill ju fortfarande annonsera.
Men kommer inte AI att annonseras?
Men jag tror snarare att det blir så att många traditionella, det här back to basic, alltså stortavlor utomhus kommer få renaissans, alltså det, printmedier kommer få tillbaka en del pengar. Alltså det kommer bli så för att den digitala världen, för det är den här pendeln som är. Nu har det varit en centraliserad pendel där Google och de här sätter spelreglerna, och det AI i någon mån gör, kanske gör, det kan bli centralstyrt. Det är ju centralstyrt så tillvida att det byggs centralt, men det flyttar en hel del power till användaren. Alltså som gör att den här pendeln svänger tillbaka, så att det blir en mer demokratiserande effekt. Och det där kommer få stora konsekvenser för väldigt, väldigt, väldigt många av de stora digitala bolagen.
Men jag blev lite orolig för det han sa, för det kan faktiskt visst hända att man börjar liksom alltså träna AI att promota vissa...
Absolut. Som SEO, ja.
Antingen får du betala rakt av, annars så finansieras din... din AI-användning av ett antal aktörer som skruvar den.
Jo, men om många av oss betalar den för. Alltså, jag har ju betalat abonnemang på ChatGPT. Det tror jag de flesta jag känner har.
Nej, jag har inte det. Jag är på Grok.
Men samtidigt, samtidigt är det ju inte gigantiska pengar. Utan det kan ju bli så att det blir kombinationer av det här.
Men jag tror många använder det ungefär som med tv. Du är så här, du kan ju titta på reklam-tv eller så betalar du för ett abonnemang och slipper det. Och de tjänster som har ett stort... För men om då säger så här, vi säger då att ChatGPT tar 100 spänn i månaden och så får du på användarnas villkor, eller så betalar du 50 och blir lurad hos någon annan. Det kommer ju finnas en självsanering i marknadskrafterna att du väljer en tjänst som du tror på. Och då blir det så här, så fort det visar att den är infiltrerad, då kommer det där ju, det kommer, jag tror den marknaden är ganska svag.
Men finns sök ens kvar i vanlig mening?
Det
tog ju 2-3 veckor för mig att plötsligt inte kunna söka. Alltså, jag skriver ju, jag skriver likadant i Googles sökfönster som jag skriver till Grok. Och så kommer jag på, nej just det, jag behöver söka, jag kan inte bara fråga grejer. Men det blir väl mer och mer så att Googles AI kommer ju fånga frågorna ur
Google-sök.
Ja, precis.
Men det är bara en grej där, det är ju att det finns en fundamental skillnad, och det är att jag tror väldigt många, eller det finns väl olika användare, men Google och de har ju valt den här woke-approachen, att de ska ju läxa upp användarna om vad man ska söka på så att det inte blir fel och sådär. Mm. Och då jag tror att de flesta är ju, jag tror, även om de flesta har politiska uppfattningar om både det ena och andra, så tror jag att de flesta vill få sin information ofiltrerad. Nu är ju ChatGPT de här också...
Jag skulle säga att de har gått samma väg till.
Ja, men inte lika långt. Nej, alltså, men Gemini gick ju extremt långt. Liksom.
Mm, det är just det. Det är Grok som har varit mest rå, liksom, i någon mening. Framförallt så har man ju kunnat få väldigt skarpa svar riktade mot... mot Elon Musk och hans kompisar från Grok på ett sätt som man inte...
Ja. Poängen är att även det där kommer bli självsanering. För jag menar, vill du, om du ser att det finns 300 olika motorer att använda och 700 eller 50% av dem ljuger aktivt för dig för att det ska kännas bra, de kommer ju du inte köpa. Så den här marknaden... Så det, är så,
när det beror Google, på. Så, blue pill, red pill.
Nej, men så att Google de här som har försökt att liksom ta den här auktoritära rollen, det funkar inte. Det kommer inte användarna att svälja.
Så vad tror du, alltså, vad tror du blir konsekvensen av...
Ja, det blir en demokratisering. Det är när pennen svänger från de här stora giganterna.
Fast jättemånga människor vill ju få det tillrättalagt.
Nej.
Jo.
Men de flesta människor har inte förstått att det de har fått har varit tillrättalagt.
Exakt så.
Nej, men även människor som är på någon nivå förstår det, gillar att få det tillrättalagt.
Nej, jag köper inte.
Jo. Jag tror de allra flesta har inte förstått det. Sen har du definitivt en grupp som du pratar om, Johan. Jo. De som tycker att det är lite nice att man får lite filtrering så att man inte får några ondskefulla nazister i flödet. Ja. Och sen då har du liksom en klick kvar och det är liksom...
Ja, men det är de som blev jätteglada när Maybrit-teorin sa att vi måste förbjuda parabolantenner. Ja, det ska vi göra.
Ja, men det är ju inte för att de inte själva vill ha. Det är för att de inte unnar de andra. Det är helt olika mekanismer. Det är samma som var med X-debatten. X-debatten byggde ju på att man tyckte det var för jävligt att andra fick komma till tals. Det var ju inte egentligen att de själva fick se det, utan det var ju att de var rädda för att någon annan skulle se det. Och det är precis samma med radiodebatten och med tv-debatten. Så att när det handlar om att om du ska få tillgång till ett verktyg som ger dig rätt information eller falsk information, då vill att alla andra använder det, ser falsk information, men du själv vill ha rätt.
Fast det är du som framar det som rätt information och falsk information. För det finns ju... Ja, det finns ju andra ord att sätta på det som människor med en annan ska man säga, ideologisk uppfattning använder.
Ja, tänker. Om det hade varit så, då hade ju Gemini varit en dominerande plattform.
Nej, inte dominerande. Den här, jag säger inte att de flesta vill ha det så. Jag säger att det finns ganska stora grupper som tackar ja till sånt.
Och då kan man säga så här, om man tittar på ChatGPTs dominans totalt sett så är den ju vida mycket större än Copilot och Gemini. Det är inte ens, de är inte ens spelade i samma division. Det är som så här minor league och major league. Liksom.
Men ChatGPT var ju också...
Ja, men det är inte jämförbart. Och det är ju för att det här har gått så fort. Ja. Att folk har inte hunnit bilda sin uppfattning. Så med alla sådana här marknader så tar ju tid för saker att rota sig. Det finns ju massa nu. Perplexity, då har ju Grok, då har ju en hel hög. Mm. Och när folk blir, och det är samma DeepSeek, det är inte så många som aktivt säger, åh, det här verkar kämpebra liksom. Man känner direkt såhär, Kina, lite så. Så att det är ju en urstädningsmekanik som kommer ske över tid. Och sen tar det lite tid. Men det kanske tar några månader. Tar några år, eller det beror på vad det kommer för
liksom. Ja, men jag tror fan att det kommer bli någon form av shitification alltså.
Shitification?
Mm. Ja.
Som tvättmaskin. Att den tvättar rent först, sen tvättar den smutsigt.
Ja, men det kommer, ja, jag tror fan att reklamen kommer smyga sig in. Jag är inte säker på att folk kommer upptäcka det.
Beskriv shitification, jag tror jag förstår vad du menar med. Beskriv lite mer detaljerat för...
Ja, men det finns någon... gud, jag har glömt. Det finns någon så här bra förklaring. Men liksom att företag börjar liksom bra och... Eller så här, en tjänst börjar liksom bra och genuin. Och över tid så skiftar fokuset från att vara liksom användarfokuserat till att bli att de ska... att den känner egentligen basically investerare. Liksom.
Mm. Mm.
Så då blir det liksom sämre och sämre över tid.
Men alltså man måste väl kunna ta Facebook som ett helt fantastiskt praktexempel på just shitification.
Mm.
Hur det var liksom en gång i tiden verkligen var ett socialt medium och nu är det bara reklam och fruktansvärt skit som du får i ditt flöde.
Det är ett
sätt för liksom den normala, vem som helst på gatan kan säga, vet du vad, Facebook var bättre för 5 år sedan.
Ja. Facebook, snabbmat, försäkringsbolag.
Men typ jättemånga tjänster.
Och Google, för all del. Alltså.
Google, vilka mer? Reddit blev också så här piss.
Men vet du, det finns massa gemensamma nämnare där. Och jag säger inte att det är fel. Men en förutsättning för det är ju att du hamnar i att det finns en superdominant aktör som saknar relevant konkurrens. Mm. Och igen då är det råvaruekonomi. För det som är Facebooks råvara är användare.
Mm.
Och det är samma nu, om vi säger X kanske, eller Facebook då, som är, man tycker att det är mediokra plattformar. Men eftersom det är inte tekniken som gör att du går till Facebook, det är råvaran, människorna, som sedan råkar vara omhuldade av en usel teknisk plattform. Förutsättningen för att en bättre plattform ska ta plats, det innebär att den får med sig råvaran.
Mm.
Och då är frågan så här, om man då tar tekniska tjänster, så till exempel då, är AI en sån tjänst som är råvaruberoende i termer av människor? Om nej, så kanske det är mindre sårbar. Om ja, då är den sårbar. För att jag tror många tekniska verktyg, ta så här, vi säger till exempel att du lyssnar på, du har ett program för att skriva anteckningar. Mm. Och så använder du Notepad. Och sen helt plötsligt så ramlar du över Textpad och tycker det är fantastiskt. Tröskeln är låg, för att det är inte så att den har någon råvara i form av någonting som du väljer bort då, förstår du? Och så skulle AI kunna bli, eller de här tjänsterna vi pratar om, givet att det har en fungerande konkurrens. Blir konkurrensen att en dominant aktör äger 90% av marknaden, låt säga Microsoft, då minskar ju incitamentet för att ha en bra produkt. Och då uppstår förutsättningar för shitification för det.
Sant.
Så att det är inte riktigt jämförbart.
Nej, då är vi kanske snarare risken att det kommer en ny liksom begåvad, eller så här, skitbra, vad heter det? Competitor, alltså
katolska kyrkan utvecklar
och sen så bara köps de upp liksom och blir
shitification by förvärv.
Ja, precis.
Så som folk tycker om Minecraft och allting som Microsoft köper förvandlas till.
Ja, det blir verkligen skit.
Men på något sätt så är det ju inget nytt att man måste kurera sin egen, ja men även så här, jag tänker mig att det var ju, alltså, bara för att alla sådana här steg när vi kan göra och få mer, och så är det någon som massproducerar det här och så börjar räka ut skit. Man får liksom, det personliga ansvaret för att sålla finns ju där. Och så är det ju med Facebook, är ett jättebra exempel, att den som inte kurerar sin feed, den som inte rensar och väljer till.
Man klickar om igen på den där visa mindre.
Nej, men ofta är det så, jag har kommit på mig själv med att när jag ger någon en komplimang för någonting jag har skrivit, då är det i princip någon variant på att det här var så bra så jag nästan glömde bort att jag är en liten gris på slaktbilen till Facebooks profilslakteri, där alla mina egenskaper slices upp, förpackas och säljs på en marknad. Och det är det man, alltså, kan man sticka upp huvudet över det här och surfa åt det hållet man vill och skumma grädden, då är det skitsamma hur mycket junk som flödar.
Men det är ju bara en pytteliten minoritet som gör det.
Är det så?
Ja, de flesta människor är sjukt lata.
Mm. Ja, men de är också sjukt okunniga. Alltså, de har aldrig någonsin tänkt i de här termerna att man skulle på något sätt kunna påverka det här själv, utan det är så här, det är vad det är.
Liksom.
Det,
du kan få...
Du kollar på liksom, så här skit-tv varenda dag också. Det är så här, ja, men det var det som var på tv.
Det är inte slått bort. Du kommer kunna säga till din AI-assistent att jag vill ha ett utdrag från sociala medier med det jag är intresserad av. Då har du tagit bort Facebook-makten, för då blir det oberoende av det. För du kan spåra dina vänner var den är. Så att det kommer ske massa med saker. Men jag bara tänkte, om katolska kyrkan lanserar en AI som heter Povens AI, Popeye. Yeah. Popeye. Vad tror du det? Kan det vara det? Popeye.
Popeye, ja.
Som alltid har sanningen. För de har ju
vilken sanning?
Som inte är tränad på alla påvar. Liksom,
ja,
som
exakt.
från Petrus och framåt.
Liksom. Söker du så kommer du vit rök.
Ja.
Nej, men en grej med det där som jag tror också, vi pratar ju om råvaror hela tiden nu, för jag blir alldeles upphetsad när det är svårt att komma råvaror. Men en av de viktigaste förutsättningarna för alla de här sakerna som har sagt, den här hushållsroboten som ligger i sängen och målar och lagar mat, det är energi. Så att energi per se är ju en hygienfaktor för den här revolutionen. Så det land som kan producera väsentliga mängder energi kommer ha ett väsentligt övertag. Och som av en händelse så är det ju någon i USA som har lagt där etta på sin liksom lista.
Mm.
Och stora techbolag, menar Microsoft, bygger kärnreaktorer och så vidare. Och det finns ett annat land i öster som också satsar väldigt mycket på energi. Och det sker
och så finns mycket. Europa.
Ja. Så mer vindkraft är liksom
det. Det är det
så poängen är att med den stora AI-revolutionen, en sak är regleringshinder, men den andra är ju att vi har ju redan liksom förlorat fighten för vårt energiuttag. Vi, om vi säger, man brukar prata om krypto som tar enorma mängder av global energin. Men Europa har ju valt en satsning där vi kommer förlora AI-racet även om vi har de smartaste ingenjörerna. För vi har liksom förlorat på dubbla sätt, så vi måste lösa energifrågan. Vi skulle behöva bygga 100 kärnreaktorer. Jag har sagt 20, men jag säger 100.
Men jag tror man ska vara klar över att energi måste finnas i de olika formerna också. Dels är det olika typer av fysisk, teknisk energi för att förflytta oss, manipulera materia och driva de olika plattformarna där AI och annat tänks. Liksom. Men det är ju också, så länge vi är några miljarder människor på jorden, så är det ju också den energin vi petar i oss. Och där gör vi också livsmedel. Och där sabbar vi också ganska mycket för oss själva genom att stänga. Så det du beskriver är egentligen, jag tror det är helt korrekt det du säger, att råvaror och energi, men vi måste definiera energi lite bredare så att vi också fångar kolhydrater, proteiner, det som ska in, det som människor ska äta. Liksom.
Alltså, jag kan förstå att vissa blir konspirationsteoretiker, för det är ju...
Linda.
Ja, för att, så här, det är liksom det är beslutsfattare som verkligen bara så här, tar fel beslut i allt. Speciellt
där du bor, måste jag väl lägga till. Väldigt mycket i Bryssel, tycker
inte
jag.
Inte ens om man kastade pil så här skulle man kunna göra så dåligt.
Apa som kastar pil bakom sig, så skulle det ändå bli bättre än de här besluten inom EU, där vi har saboterat både arbetsmarknaden och matproduktionen och energiförsörjningen samtidigt.
Och tekniska.
Absolut.
Tänk hur GDPR verkligen har hjälpt oss.
Jag tror bara att det är tyvärr att de är helt out of touch, för att jag har ändå pratat med vissa som är så här, så har jag liksom sagt att så här, våra motståndare kommer ju liksom inte, de kommer inte reglera ner sig själva bara för att vi är dumma i huvudet.
Nej, de äter oss till frukost.
Och men så är det vissa som bara säger, vi är ju, de kommer ju inspireras av oss.
Just det,
bara,
vi går före.
Ja, de har sagt, det kommer de inte göra. De skiter nog i det.
Men de använder ju oss som skräckexempel. Ja. Den här humanitära stormakten och de här som har liksom monterat ner sin energiförsörjning och de har sönderreglerat så här, men de har de här plastkorkarna. Ja. Nej, det är alltså inte så det går till. De skiter i vad vi gör. De använder oss som skräckexempel.
Du kan säga till en AI sen med den här 3D-printen att printa enorma mängder korkar och skicka ut
bara släng dem i havet.
Det kan vara det värsta. Det är kanske Kinas nästa drag för att krossa Europa.
Men det jag tycker är mest intressant med det här, det är hur, för jag delar uppfattningen att det fattas väldigt mycket konstiga beslut. Det känns som att det grundar sig på ett ointresse för hur system fungerar. Jag har ju intresserat mig en del för livsmedelsproduktion, och så ser man, alltså, ni vet hur man håller på inom el, jag håller på med kärnkraft och sådär. Där vill ju alla liksom få till det där batteriet så man kan lagra energi. Det är liksom the holy grail av den energiförsörjningen. Inom livsmedelsproduktion och jordbruket så finns det, vi har fått en energilagrare som kan ta hand om, ska man säga, intermittent och lågvärdig energi, som i fallet med vindkraft till exempel, inom den energin. Och det är ju olika kreatur, djur, alltså nötkreatur, grisar, får. De är ju batterier för den energin. Mm. Om någon hade uppfunnit någonting sånt här borta i elenergin, så hade de blivit hyllade och liksom upplyfta och idoliserade. Men här där vi har fått ett sånt av våra förfäder, domesticerade djur som faktiskt kan lagra energi på det sättet.
Som alltså är enda orsaken till att vi kan överleva på de här breddgraderna.
Exakt.
Givetvis. Ja, där, grader funkar ju inte här.
Där gör vi vad vi kan för att ta bort dem. Vi ska vara vegetarianer, veganer. Vi ska stänga ner gårdar för att de släpper ut för mycket kväve. Så där har vi någonting som vi förstör istället. Och den här bristande insikten om hur system fungerar. Och, i livsmedelsproduktionen handlar det om att vi kan bara göra sånt som vi kan äta direkt på vissa jordar. På andra jordar kan vi inte odla något sånt som vi kan äta. Där måste det processas igenom en sån här näringskoncentrationslagringsenhet som en kossa eller en gris kan vara.
Men det bör vi ändå förstå, liksom, var i den här råttprocessen som vi är i Europa.
Jag tror jag vet
var i det här experimentet som vi befinner oss i.
Stagnation. Vi kommer inte att prata mer om det, utan vi kommer att tacka våra gäst.
Vi kan hoppas på att det kommer någon från en annan planet.
En annan planet?
Jag som tänkte glida in på protestantismen, men det kan vi ta en annan gång.
Nej, vet inte, för att vi är utslängda fysiskt.
Men jag tycker att du ska komma tillbaks snart och prata om protestantismen.
Ja, jag tror att det har med det att göra.
Ja, intressant. Ja. Bra.
Ja, men då har vi alltså redan signat upp dig för ännu en podd.
Ja, nice.
Då tackar vi för det.
Precis, och du kan ju inte hänga i Bryssel allt för mycket, det hör vi ju här idag.
Ja, nej, jag blir för byråkratisk.
Stort tack.
Tusen tack för idag.